Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og da ser vi sekundene, de går ganske fort, men det får vi håpe at du, Gjermund, gjør også.
Og vi må ha klart for oss at Radi Stevi først får øye på han. Vil han bruke over 2 minutter inn?
Et protest til disse gamle OS!
Over 2 minutter, helt sikkert.
Ja da! Dette blir det vanske for Øystein Pettersen og Petter Lofund. De olympiske mønstre i sprintstafett!
Og du har fått en liten der. Så er vi i gang.
Var det en indisk der, eller? En rolig?
Ja, det var ikke utskyldning. I dag har det bare vært... Det har ikke vært indisk engang. Det er bare dårlig oppførsel.
Nei, dårlig. Åja. Oh, apropos indisk, jeg laget chicken korma fra Bonnav her om dagen, altså.
Det så vi jo alle.
Altså, det er pluss.
Ja, det, altså til info, så jeg er jo da sammen med en dame med noe indisk genetikk. Og det gjør jo at Øystein, så fort Øystein ser en indisk som ferdigrett i hylla på butikken, så tar han bildet av det og sender meg. Jeg vet ikke om det rasisme, men jeg mistenker det.
Jeg hørte ikke hva jeg så. Jeg lagde ikke kjøtten fra bånda, det gjorde jeg ikke. Jeg hadde ikke alt som Pataks mango-kjøtten jeg har å dytte opp i. Det hadde jeg ikke, men alt det andre lagde jeg fra bånda, sier jeg jo. Jeg hadde garam masala, det var full jubelang. Eneste var at jeg hadde...
Men det krever jo...
Hva sa du nå?
Det krever en del ingredienser, eller ikke?
Nei. Nei. Nei, det gjør det ikke. Men det krever litt tålmodighet. Og så hadde jeg da... jeg hadde sånn... hva heter det for noe? Du vet hva, jeg må bare ta det. Min mor ringer meg. Nå har hun ikke 3 ganger mens vi har sittet. Nå er det sikkert noe smell i noe.
Men få tatt den.
Hei, mamma.
Hei.
Hei. Du? Hei. Ja. Jeg sitter midt i en podcast-innspilling, ja. Er det veldig viktig? I og med at du ringte liksom flere ganger der?
Nei, men det er greit. Vi snakkes.
Ja, der snakkes vi. Ha det. Jeg er glad i det. Ha det.
Ja, jeg er
glad i det. Ha det. La du merke til det at jeg la på en sånn rolig jeg glad i deg fordi at jeg tenkte at nå det mange som hører på
så la jeg på det jeg så det var manusbasert jeg så det var sånn oh, fuck, ja, du fikk redd av det
altså jeg er glad i mamma men det er sånn det er, jeg tenkte at nå det smelt en bombe for hun ringte 3 ganger ikke sant? Mens vi pratet sammen jeg snakket om chicken korma fikk jo ikke konsultert meg for at det ringte hele tiden så jeg liksom åh Men det ordnet seg.
Ja, mammaen, min mor, driver med. Hun driver iblant og blander. Vi har en sånn gruppechat på Facebook i hele familien, men drøss av folk, ikke sant? Og når hun skal ringe én person i den chatten, så hender det iblant at hun fyrer av på hele chatten. Så det ringer jo i hele tante-livet. Ikke så til livet. Hva er det som foregår? Nei, opps, jeg skulle bare, ikke sant? Og så er det i en rask beskjed til pappa. Og så er det sånn, husmelk.
Er det da sånn som at det vibrerer i Halleviken, i lommen i Halleviken?
Ja, det hele chasmokorset. Det vibrerer riktig.
Det blir ikke utslag liksom på Ritschkers skala, når mora de sender meldinger. Nei.
Det mye navl, det det, jeg skjønner det, ja, men det, ikke, det får være grenser, ikke? Det ikke så mye folk vi i vår familie. Men det er deilig, det godt å se. Vi har jo et samarbeid med Coop om kaffe. De er jo som oss, de setter den gode samtalen høyt, og det starter veldig ofte med deilig, nydelig kaffe. Vi vi jo ekstremt glad I kaffe. Og det visste ikke jeg før vi ble godt kjent at du også hadde den samme liksom, at du fetisjerer kaffe på samme måte som meg.
Men hva det liksom med kaffe du så glad I? Det smaken, lukta, stemninga, praten?
Det summen, summen av alt. Det summen av alt, men det klart vi har etablert over ganske, så har jeg enhver tvil, at jeg ganske glad I den bittere smaken. For det har jeg jo fått blitt mobba, først og fremst blitt mobba av deg for. Så det nok, jeg liker den bittere, det jo bittert, det ikke det, kaffe, per definisjon?
Ja, det jeg faktisk usikker på, men det jo ulike typer, men I hvert fall jeg føler at vi har liksom landet på vår favoritt, og den jo Colombia eller Kenya.
Kenya. Kenya. Colombia ikke dum, altså, det ikke at det dårlig.
Nei. Jeg hadde jo en runde innom, innom blåen der, i trakteren. Mm. Altså, jeg liker smakserien bedre. Jeg ærlig på det, ærlig. Ja. Men det finnes jo gul og brun og litt forskjellig. Dem har jeg ikke prøvd det.
Brun, det tror jeg kaffens farge, da, som du beskriver der. Nei, man kan ikke, men det sjekt ut. Sjekt noe innmari ut. Og som for å få ting ut av verden her, så det jo sånn at vi snakket mye om Race Fox sist gang, som vi også har I samarbeid med. Og der det mange som har stilt spørsmål. Fordi vi snakket om det sist, og Race Fox det altså en app til mobil som gir deg en slags, hva skal man kalle det, en slags sånn der intelligent AI-trener, en sånn der robot-trener, som hjelper deg å passe på at du kan ha bedre teknikk på ski og på løping. Så det to apper da, en for ski, en på løping. Og måten liksom man gjør dette, tester dette på, at man går og finner RaceFox-appen, og så laster man den. Og så hvis man har et polar HT-belte, sånn som du og jeg har I sted, så det kompatibelt med RaceFox-appen. Hvis man ikke har det, så kan man da skaffe RaceFox-appen egne pulsbånd, som man kan ha, så man behøver ikke ha noen pulsklokker, sånn, da, så folk som lurt på, må jeg ha en dyr pulsklokke? Det må man ikke ha. Pulsklokke jo gøy av veldig mange andre grunner, men man må ikke det. Og så kan man da kan man teste I appen, og da det gratis nå å være med på en sånn 10 kilometer challenge. Og her det blitt en liksom nasjonskamp. Jeg ser jo her på lista at det masse, altså Jens Burman, forrige ukes gjest, blant annet, har jo gått. Vår gode venn, Tord Asle Gjerdalen, han har jo gått. Og det en sånn stake-challenge som man kan være med på, og det kan man finne på racefox.com, skal man finne.
Kanskje jeg skal gå, altså jeg jo altså så dårlig på racefox, altså jeg har brukt det nå hele uka, og jeg får bare your attack is, og så får jeg et eller annet score, og den alltid and which is below your average. Og så fikk jeg en melding fra en pokal på Instagram. Ja, han var en fyr, bli fyr han. Sendte meg en melding, og han, altså, han smadret meg ned I støvlene. Og så tenkte jeg sånn...
Men var det her? Var det Bolsjonov?
Ja, det var det jeg tenkte. Det Bolsjonov? Det Klæbo? Kanskje Emil Iversen? Liksom, nei da, det var... med fare for å tråkke på han, så var det Medel Svensson. Det var mannen I gata. Ja. Og hvem jeg da liksom? Jeg tenker jo, jeg må være altså, jeg må jo ha superkrefter men jeg bare må endre litt på teknikken så nå ja. Skal jeg bruke påsken og virkelig dykke, så nå skal jeg inn på den der 10 kilometeren selv bare vent
mange vil jo hevde at det litt sent for deg å begynne å terpe teknikk nå at det burde skjedd for
Det jeg enig I, men så samtidig som jeg sier til motionister, altså dere har aller mest på å hente på teknikken.
Ja.
Dere har aller mest å hente på teknikken, og fysiske formen min, ok, den er ikke liksom Bolsjonov-nivå på den, men når teknikken Gerd 53, da tenker jeg, ok, greit, kanskje jeg helt ned på Hans-Christer Holund da, på kapasitet for tiden, men hvis jeg da får opp Bolsjonov-nivå på teknikken, så blir jo det ganske hyggelig resultat. Det bedre enn det nå, hvertfall.
Ja, så klart, hvis du har Gerd 53-teknikk, men har formen, og likevel kommer paller I Visma Ski Classics, da det skal folk passe seg, hvis du får porsjon av tak I de stedene.
Og da synes jeg, da kommer ikke til å se meg tilbake igjen, altså den skipodden, den ferdig da. Altså, du må huske da, at jeg hadde en tid hvor jeg hadde, altså, Kjell Inge Røkke som sponsor Og ja. Nå så har jeg podcast med en fra Skedsmokorset, så jeg føler jo på en måte at jeg, min trend på vei litt ned, men nå, ja, det Racefox, dette snur. Dette snur.
Ja, ja. Det snur med Racefox, som den pleier å si. Det så du alltid har sagt det.
Hvis jeg får opp attacken, så kan det gå til den siste episode, altså.
Ja, vi får håpe at det ikke hjelper, ikke? Vi får håpe at, nei, jeg håper at Racefox bra. Jeg skal teste det selv, jeg gleder meg. Jeg skal på hytta nå på onsdag, så reiser jeg opp.
Men du testet det på løp, gjorde du ikke det? Hvordan gikk det? Det litt spennende på.
Jo, jeg testet det på løp. Det jo, vi har jo skipoddens 3000 meter challenge, som man kan fortsatt melde seg på. Gå inn på skipodden.com og melde dere på der. Så jeg må komme på det løpegreiene. Jeg må innrømme, jeg må si det, jeg synes det løpegreiene, det er vondt for kroppen. Jeg vet ikke hva jeg bygget for. Det ting innendørs aktivitet. Sitt og spille gitar. Fjas, jøgling. Også løping jeg ikke bygget for, det er vondt i knær, det er så slag og sånne ting. Jeg skal jo løpe den 30 meteren, så løper den fort. Så det bare kommer seg ut. Men så tenkte jeg da at vi må teste, kanskje det teknikken min som gæren. Kanskje det den som dårlig. Og det tror jeg jagger meg det fordi når jeg løper det RaceFox-opplegget, så sa den til meg hele tiden, det var to ting som gikk igjen da, med min teknikk. Det var run proudly, altså brystet fram. Jeg løper jo med det kavrygga Mette-Marit-teknikken, ikke sant? Og den har aldri vært effektiv.
Nei, jeg ser på det er sikkert fordi at du er så høy, sånn at det er vant å bøye deg, for ikke skalle i skilt, dørkarmer, det ene, du har liksom blitt liksom kroka.
Det luteteknikken, med luta i ring. Veldig. Der jeg rask, da. Hvis det var sånn obligatorisk luting, da hadde jeg vært i verdensstoppen, tror jeg.
Ja.
Det var en ting. Så det å løpe med proudly, få fram brystet, jeg vet ikke, jeg antar at man får mer oksygen, et eller annet er bedre med det. Men det jeg merket mest, det var stegfrekvensen min. For det, og der er en ganske smart greie, skjønner, for den sier sånn, prøv å øke takta, sier den. Og så etter hvert blir det å sette på en sånn slags metronom. Og det var ganske effektivt, for da hjelper det meg. Da har du noen cues da. Ok, da må jeg bare følge den takta. Og så det den gjorde etter hvert da, så han ikke gadd å si så mye til meg, så bare begynte han å, når han merket at det er litt sånn når du skal, liksom, når du skal justere noen, så føles det litt, etter hvert litt sånn, nå maser jeg litt, så i stedet for å si fra, så bare begynner du å liksom hinte litt, ikke sant, med tegn, og det var det han gjorde, i stedet for å si sånn, du gjør feil, så han bare sånn, jeg skal ikke si noe, men tok, så begynte han å gi meg den rytmen da, og da havna jeg jo inn på rett kjør.
Ja, det skal jeg prøve selv, jeg reiser til Skråbu i morgen, da skal jeg prøve løping med Racebox i morgen kveld, det greit, ja.
Det ser ut som du allerede har pakket til tur. Du sitter jo der i ullgenser og sportsbriller.
Jeg skal si hvorfor jeg sitter. Altså, jeg sitter, har ullgenser, jeg har fortsatt på meg raske briller, og jeg har på meg pannebånd. Og, vet du, i dag har det altså gått i ett. Det var helt perfekt dag. Vi startet dagen ute på Birkebeineren sammen med noen venner, utendørs, opprettholdt i hvert fall humøret. Ikke alltid vi holdt avstanden, men vi hadde i hvert fall holdt humøret. Så guttungen, vi gikk på ski hjemmefra til Birkebeineren, og gikk rundt der sånn. Så han, femåringen, logget han sånn 13-14 kilometer på ski, tenker jeg. Så trente jeg mens familien kjørte tilbake. Så kom jeg hjem, da var det sykkeltur, så da var det ut og sykle. Så kom vi ferdig med sykkeltur, god stemning, syklet halvannen time, inn døra. Da begynte guttungen å grine, for at jeg sa at vi måtte spise middag før han hadde foreslått at vi skulle ta en joggetur. Nei, så da ble det et halvt polarbrød i gapet, rett ut på joggetur. Altså, femåringen dro med far 58 ut på joggetur, han på med tights og greier, roter og ski, gønna rundt i nabolaget, løpet, cirka, jeg tipper vi løp 3 kilometer, kommer tilbake igjen, så måtte vi ha mat, da, så vi må spise middag. Spiste middag, og så tegnet vi litt, lovet oss på sofaen, skulle se på Netflix. Gikk det 2 minutter. Pappa, skal vi ta en kveldstur? Jeg bare, nei, det er ikke noe kveldstur nå.
Hva er det for en maskin du har produsert?
Nej, alltså jag vet inte om han är maskin, men han har ju ingen vänner stackar. Det är ju liksom det är knallhart, ikvant. Nu ska jag inte nämna någon namn, men det är ju han går väldigt få skiturer samma andra på kulle i barnhagen.
Det är bara hvis lista ligger på 15 eller 14 kilometer eller vad det var för något så är klart att det är inte alla femåringar som är lika fram på där.
Alltså enten så blir en god eller så blir en lei.
Ja, ja, men da kommer ikke til å ha noen venner. Det det eneste som helt klart. Det uansett utfall. Så, nei da. Jeg har jo møtt han. Han virker som en ganske sånn, hyggelig fyr. Han jo sin fars gode lynne. Så jeg tror han klarer seg bra.
Ja, ja, dette. Men nei, så det derfor jeg sitter som jeg sitter. Men det fint det at det går rett. Og jeg må være ærlig og si at... Jeg koser meg jo med det. Altså, det jo, det, hvis jeg skulle lagt opp dagen selv, så hadde den vært omtrent sånn. Det klart, jeg hadde nok kanskje ikke lagt joggeturen akkurat der hvor han la den, og jeg tror kanskje ikke jeg hadde syklet frem og tilbake foran huset til Tobias. Men utover det, mye det samme. Mye av det samme.
Ja, for jeg kan jo mistenke at det han jo høres ut som sønnen av sin far. Da. Han gjør jo det. Så... Men nej men det är bestas. Jag har varit ute och jag har varit ute och blivit luftad av min kamrat Mikael Uland ja, på det var en spasertur då han det roliga slaget. Ja. Så det var inte han är inte så här I nötta som Sigurd. Så är det bara han är inte. Det var en väldigt väldigt trevlig då. Gott sällskap. Det vi drar med det och det är så har det något nytt som jag bytt på nå. Det jogging det blir så det belastar knäna min så väldigt. Och så har jag läst att har du hört om konceptet rucking?
Nej,
rucking. Okay. Det är att du har en säck som du fyller med vekter eller fyller med tunga ting och så går du med den säcken.
Ja, det är ryggsäck going liksom.
Ja, och det som jag liker för det som jag märker mig och då fick alltså mamma liksom som sa till mig så sa sån jag tränat och sånting och nu I sista löpt mycket och sånting och så säger så kanske någon styrka. Kanskje det. Det er jo greit å trene styrke også, så ikke man blir helt sånn strek. Det jo, altså, jeg sier ikke at du, men altså, jeg tenker sånn, det jo lurt med styrke, ikke det?
Men du blir ikke da liksom, på en måte hvis du nå liksom kroppet fremover, du blir kroppet bakover nå? At du liksom... Ja. Så får du knekke bakover.
Ja, sånn, ja. Det kanskje det. Så lenge det luta, så jeg fornøyd. Det tror jeg alt jeg har sagt.
Så, ja, ja, nei, ja, men det jo, det ikke, men jeg har jo hørt Jeg har sett konseptet gogging har jeg sett mer enn rucking.
Gogging eller gagging? Ja.
Gogging. Og gogging, ja. Det jo liksom når jeg treffer folk som jogger, eller det vil si hodet vil jogge, kroppen går. Da gogger du.
Veldig korte steg. Jeg har sett ofte, du ser hva den stadig vekt altså, hvorfor? Det går raskere å gå. Hvorfor må du hoppe så veldig? Det ser energien ineffektivt.
Ja, det blir altså gogging, det det art. Stilen, for at du ser for deg de som gogger, de har liksom, de har bestemt seg for at de skal jogge.
Ja.
Men det går bare ikke. Så da blir det gogging. Det liksom mix, jeg liker det. Men,
jeg liker det, det starter jo en vei god joggetur starter med gogging, sånn det jo ofte.
Men når det sagt, apropos gogging, så du, altså det var litt, det var ikke gogging, for at det ikke det de holdt på med I Ski Classics der, men altså det var på slutten av Vårdalsrennet, 100k I sørpe og der var det var noen som blei, altså de var så sliten, det var gjennomsiktig jeg vet ikke hva gogging I staking men altså det liksom når du staker men ikke kan ikke vil stake altså det var altså,
jeg må innrømme at jeg så bare resultatene der jeg har ikke sett, men heldigvis for meg så har jo du ordnet en som meget god til å formidle som var opp I senter av det hele som tar turen innom nå og skal fortelle oss litt om dette rennet hva heter det rennet her inne? Det sånn åre? Det jo Vålådalen det også.
Ja, det I Vålådalen og Vålådalen, det jo da som sagt det stedet, eneste sted man kan arrangere renn, for det et sted hvor selv ikke koronaen gidder å reise og der har de da arrangert tre renn fordi at alt annet ble avlyst, for der det korona men I Vålådalen, kjemisk fritt for alt Ja. Så da ble det, dette heter vel da Årefjellsloppet. Det et lopp som har blitt arrangert noen ganger tidligere, alltid I ulik form og fasong, av den enkle grunnen at de bare prøver å finne på noen renn der, når det ikke går an å arrangere det. Noen andre steder. Det går blant annet over Ottensjøen, og jeg gleder meg til å høre Nilsis analyse av føre over Ottensjøen. Ja. Så du. Jeg vet ikke om jeg tror bare må sette over til Nils. Jeg klarer ja, ja. Ikke. Nei, det går ikke. Nei,
vi gjør det. Vi ringer rett og slett opp vår gode venn, Nils. Ja, men for å høre dette her nå, er du i Vålådalen fortsatt, eller har du klart å flykte?
Nei, nå jeg hjemme på Kjelsås. Ja. Ja, så kjørte hjem i går etter rennet, var hjemme klokka 3 etter at vi da stilte klokka, egentlig 2, og så røykte en time med en gang.
Ja, yes. Det gaver
det. Det gaver det.
Ja, ok, men for å høre, vi må få høre dette rennet, jeg kjenner jo ikke så mye til dette, jeg sa det også før vi gikk på, at jeg fikk ikke sett det engang, men jeg har skjønt at her har jeg gått glipp av altså et epos av et renn. Så for ta oss gjennom dette, Nilsi.
Ja, altså, vi hadde jo 2 rennhelger i Vålådalen, og slenge øse mye dritt om Vålådalen, men jeg må gi litt kudos, litt pluss i boka til Ski Classic Vålådalen, som ordnet dette her. Det var dritbra. Få alle laget opp dit, være på ett sted. Før renna kunne du skifte på rommet, gå rett til start, og så det var logistikkmessig kjempebra, og fikk gått 3 skiren på tampen av sesongen. Veldig fornøyd med det. 2 litt kortere forrige uke, som jeg var veldig fornøyd med i all beskjedenhet. Og så var det da altså 100 kilometer i går.
For det er røft. 100 kilometer er jo, altså jeg synes jo, når du sier at det var litt kortere enn, det var jo på 54 og 60 kilometer.
Ja, det ble 54 og 54 da.
Det blir redusert litt,
ja.
Korte
renn. Ja, det er lange nok, det er ikke det, men det er jo overkommelig. Men nå var det da 100 kilometer i en ganske røff trasé, hadde vel 1800 høydemeter på klokka. Vasaloppet er vel 1000, tror jeg. Så det er jo da 800 høydemeter til, 10 kilometer lengre Vasaloppet. Og så fikk vi jo da det gode gamle skiklassikvær, ikke sant? Dette er en sånn intern joke etter hvert i hele skiklassik-sirkuset. For det er altså 9 av 10 ganger så kommer det altså drittvær når det skiklassik. Det slår aldri feil. Dagen før var ute og gikk en økt på morgenen. Det var -5. Og det var, altså, det hadde vært varmt dagen før. De hadde kjørt kvelden før på -5. Da vet du hvordan det Øystein. Det helt konge å gå. Det helt konge å gå.
Men da tenker jeg sånn så, altså, det, alle løperne der. Det bare noen som skal ta tiden. Det jo ingen som ser på TV likevel. Kanskje det bare skulle gått da? Altså, det ikke bare noen som sier sånn, hei, jeg har et lite forslag.
Ja, det ble foreslått. Den her, det her, er at neste gang så sier man sånn, vi kjører Årefjellsloppet mellom 25. og 28. mars. Bare vær klar. Når det er best vær.
Dette høres jo, ikke det sånn Aidita-rodd eller sånn? Det noe sånne race, hundekjøringsrace, som litt sånn at man vet ingenting. Man møter opp, og så plutselig bare får du beskjed om at om en time er vi i gang.
Da er vi i gang, ja. Det skulle vært sjans. For i dag, det var også værmeldingen helt lik på fredag. Kaldt fra morgenen. Men på lørdag, du. Når vi skulle gå, da var det ikke det. Da var det altså plussgrader på natta og på dagen, og litt sånn, jeg merket ikke så mye regn, men det var tidligvis litt regn på morgenen, litt yr i luften i hvert fall. Med andre ord, det ble vått. Det ble ordentlig vått å høre fra start til mål. Og et ordentlig beinhardt skir igjen.
Ja, for altså, dere gikk jo over den berømte Ottsjøen 2 ganger selvfølgelig.
Ja.
og Ottsjøen, det man sånn, tenker sånn, ja, men trivelig, det deilig å gå over vann. Der jo flatt i hvert fall. Ja, det ja. Men alltid når man går over Ottsjøen i skiren, med startnummer på brystet, så det jo overvann. Altså, dere gikk i vann.
Ja, ikke i vann, men der var det, eller i hvert fall jeg jagde is der da, det var mulig. Det var mulig å på en måte finne isen, så du måtte prøve å gå på klink is, for da var det jo litt bedre glid da. Så det var mulig. Så over der var det for så vidt greit, det var best ut, for da hadde vi medvind. Mens når du kom hjem og hadde gått 85 kilometer, da hadde vi motvind.
ja.
Men hvordan det liksom når man skal gå 100 kilometer på ski, så jeg kan jo ikke disponere 5 kilometer løpetur engang, så hvordan tenker man, hvordan angriper man de greiene?
Nei, det jo, det spurte jo jeg meg selv om også, først hardt, hvordan angriper man det her, men du vet jo på forhånd at det kommer sånne ups and downs underveis, dette kommer til å gå litt opp og ned, du kommer til å føle deg dritt, du kommer til å føle deg bra. Jeg skulle gjerne vært uten den downen rundt halvveis der, for den var betydelig dypere enn jeg hadde håpet på forhånd. Utviklingen min var sånn at jeg var litt småkjei fra starta. Fikk også etter denne vite at vi hadde veldig dårlig ski i starten. Vetle hadde gått nesten alt han hadde for å henge med noen ragdegutter som hadde gått og pratet i feltet. Så jeg fikk en litt tråd start, og så var jeg ganske pigg, kjørte på, kom til 40 kilometer og kjente at, oi, har jeg kanskje gått litt rann, har jeg vært litt for nå litt svillende her, så ble det bare verre og verre og verre. Kom til 60 kilometer, så tenkte jeg kommer jo ikke til å komme til mål, dette må jo ikke liksom, og begynte å føle meg tom. Og så dagen før så hadde jeg gjort et lite joketrikk, så hadde jeg i tillegg til masse gel og sportsernæring selvfølgelig som man har med, så hadde jeg puttet litt sjokkis i beltet, for jeg tenkte just in case, den grei å ha der, og borte i Elsåsdalen, tjukkeste høl helt innerst i løypa, da fisket jeg fram en bit, og så tenkte jeg, det holder ikke med en bit, her det bare å gulve ned alt. Og det gjorde jeg. Og så gikk jeg litt til, så jeg noen foran meg, og da begynte jeg å kvikne til, og så fortsatte selvfølgelig med sportsernæring og kjørte på med det, og så fikk jeg egentlig en veldig kul opplevelse da siste, for da begynte jeg å plukke litt løpere da, og fikk litt bedre ski opp på slutten, så da ble det egentlig en kul opplevelse, i hvert fall helt til det var en sånn 6-7 kilometer, for da var jeg helt på stålet, men det klarer man jo når det bare det igjen.
Og så var siste motbakke opp til mål på stadion i Vålådalen?
Nei, det bare å labbe fiskebein.
Fiskebein,
ja? Ja, jeg var masse fiskebein underveis. Beina masse. Ja, masse. Det ikke noe å lure på. Folk gikk fiskebein en masse. Og så det selvfølgelig et par italienere som de sklir litt fiskebein av
det. Det er lett å skli litt når du har ladet opp med en liten Barbera di Alba på rommet. Det skjønner jeg.
Det er ikke så nøye på det. Det må jeg også si at det er litt irriterende når du er helt på stålet. Holde på å ta igjen en fyr, og så ser hun i hver kneik, så ser han bare skjener opp på de glidende fiskebeina sitt.
Men for hvordan er dette her? Foregår det mer? Fordi jeg vil jo tro at juryen har problemer med å passe på alle, og da fokuserer man mest på liksom topp 10, altså de må ikke jukse i hvert fall. Er det liksom, foregår det fusk litt lenger bak?
Ja, det gjør det.
Ja, det foregår vel ikke fusk? Det er fusk.
Ja,
det er sånn det er. Altså, hvis du, altså, dette vet jo alle som har gått Marcialonga, og ikke står helt foran. Altså, Soraga-bakken i Marcialonga, det er vel det stedet hvor det skøytes mest i hele Italia, tror jeg. Altså,
Nederland prøver, men ja, ja. Det er det bakken, ja, 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 ja. Det er bakken som skøyter
med. De Solt, han trener jo der hele tiden, skøyter opp og ned hele tiden. Marioli De Solt fyker rundt. Litt sånn rødvinskett på innlomma.
Det er jo vanskelig å ha... Jeg har for så vidt forståelse for at det er en for stor oppgave å ha dommere på 100 kilometer løype. Det blir jo mye dommere.
Ja, i hvert fall i Vålådalen, tenker jeg.
I Vålådalen er det tomt på folk.
Det er liksom, det er nok med... Det er greit, det er vanskelig å få tak i en løypevakt etter Ottsjøen der.
Ja.
Men så du noen... Var det noen som liksom gikk på stjernesmell? En god gammeldags næringsmell eller et eller annet? Var det noe du... Fikk du sett noe som var litt sånn gøy underveis? Eller var du i den berømte bobla der du gjør deg rundt?
Jeg var i den berømte bobla, men man tar jo igjen noen som man... Når jeg tar igjen folk, så er jeg alltid litt sånn spent på om de kommer til å henge på. Men når jeg gikk jo forbi et par hvor jeg tenkte, du kommer ikke til å henge.
Men er det da sånn at hvis du liksom har, før du har en gel ekstra, har du noen gang liksom ta denne? Eller er du sånn da at du bare dytter den i deg selv liksom akkurat det passerer?
Nej, det altså, jeg hadde ikke noe gel ekstra på 100 kilometer. Det er ikke noe ekstra å gå på. Det jeg hadde.
Hvor mye har du med deg?
Nej, jeg hadde med meg... jeg kommer sikkert få kjeft av Øystein, men jeg hadde med de gelene jeg hadde, og det var 5 stykker. Og så hadde jeg et belte med solid sportstrikk, langt over... anbefalt mengde, holdt jeg på å si, så det er nesten sirup på det da.
Var det sånn at når du drakk det ut av slangen, så måtte du bite av?
Ja,
når du hadde fått passe mengde liksom i munnen?
Skylde den rundt i munnen, da det går rundt i munnen, og så få den ned.
Ja, for jeg så det så vidt på Ottsjøen, da var du nede og tok litt vann. Så jeg fra det Ottsjøen fra overvannet der, for å litt inn
i... Jeg har løst på det som henger igjen i gibbelse.
Men så sendte jeg, tenkte liksom, deilig for Nilsi, ikke sant? Nå skal han gi seg, og et eller annet sted nå er han ute i Vårdalen, hater, men så han har en fordel for det. Nå er det jo uttalt, dette er sesong, du skal satse. Han vet at når jeg ferdig her nå, så kan jeg bare la... skistave ligge igjen på fjellstasjonen. Dette over Fintios. Nå skal jeg lage show. Aldri mer. Eller?
Altså, du var jo tvilende når jeg sa det sist. Og det jo et par andre også som har vært. Jeg tror Jan Post har nevnt det, at jeg tror ikke det før jeg ser det. Og det er klart at det er litt vondt at dere antageligvis får rett. Men... Det har grodd fram litt sånn før Vålådalen det at fordi at jeg gikk jo skikkelig dårlig i Vasan, det gikk jo ordentlig ræva. Så i uka etter der tenkte jeg at jeg kan ikke gå ut med dette her i Vasaloppet når det 100-årsjubileum til neste år til og med. Og kanskje til og med flere enn 200-300 på start. Nei, så nå jeg veldig usikker på det. Jeg tror kanskje ikke jeg skal gi meg likevel. Det er jo kjempegøy. Det er jo det absurde her, at når jeg går den 100 kilometer inni innerst der, så hatet jeg altså så ille, og de siste 20 kilometer nå, det var bare... Jeg tok en kilometer, og du må bare komme deg til mål. Liksom. Så kommer man til mål, og så tenker man sånn... Går det et par timer, skal ikke jeg gå hjem? Det er jo gøy.
Og i morgen er det vel minusgrader også.
Ja.
Jeg tror dette har en diagnose, jeg vet ikke hva det er, men jeg tror det finnes. Jeg tror man kan sette et eller annet på det, men det er bra da, for jeg tror det er bra for sirkus å ha deg med videre, Nilsi. Men det blir show. Det er ikke sånn at du showet utsettes et år.
Det blir show med premiere 4. juni. Så det blir et annet fokus neste år. Jeg skal på lang Norgesturné.
Ja, for du skal jo på, det er jo show Reistaløpet, Birkenløpet, det er jo Sandnes, så det blir et
Barcelona, Italia skal ha
det. Det blir jo, ruta blir litt annerledes med show.
Ruta blir lagt etter det.
Ja, jeg har sagt det før, at det er jo, så hvis du lurer på hvor show er, så bare følg den turistforeningen Stine, det er et eller annet sted der.
Der er det noe, der kommer det noe greier.
Sellout crowd i Vålådalen, hele gjengen der skal jo få selvfølgelig ha mye turnering.
I Vålådalen har antageligvis aldri vært show, så det blir jo den første antageligvis.
Det høres som dårlig business, men gøy kan det bli.
Gøy kan det bli.
Men skal jeg si deg noe, Nilsi? I Marcialonga, og i Vasaloppet, og i Birken, så får du i hvert fall selskap av meg. Og i Marcialonga kommer til og med Hanso, som sitter der med de der brillene sine som blokker noe lys som du ikke skjønner noe av, men han tror på det. Så da kommer vi.
Er det sant, Hanso, skal du gå med Marcialonga?
Ja, ryktet sier så at jeg skal prøve meg der. Har du noen tips? Du har gjort det utrolig bra i Marcialonga i år, da. Så du, det er jo en løype, jeg håper, det er en bane du kan, høres som det er Mario Kart vi driver med. Det er det jo nesten.
Bane jeg ikke har kunnet helt frem til i år, så det var jo veldig gøy. Men det er jo et fantastisk skirenn. Det er jo helt riktig av det, å dra ned og gå der. Det er jo en opplevelse. Altså, de rennene, veldig sånn kort fortalt, da, og ikke noe vondt om Vålådalen, men de tre rennene folk har hørt om, Marcialonga, Vasaloppet og Birken, og det er en grunn til det. For når alt kommer til alt, så er dette de tre fineste rennene. På hver sin måte, Marcialonga, du kommer til å storkose deg. Det var ingen Stina.
Och visst du får liksom bli liksom hektad på det han så kan ju melde dig på 100 km I Vårdalen bara för att liksom
bara för att toppa det. Bara toppa det.
Något annat.
Men det för men det liksom, men är podden då inne I ett sånt lite taktskifte från liksom meget god stämning och ralling med en poddfavorit Nilsi och rätt över I Kalle Kallesen eller?
Ja, så Nilsi, vi får nu storfint besök från Sverige av selveste Kalle Halvarsson, så det är ju alltid en frid och glädje att ha dig på besök. Vi har kommit till ringa igen. Så är det bara.
Det måste jag göra för jag kommer visst tydligvis att hålla på med ski en stund till. Så
Tid du stuper.
Men har du ett spørsmål till Kalle Halvarsson, Nilsi?
Jag hoppas att han fortsätter. Spørsmålstegn.
Det ska vi få svar på då. Detta här är alltså en märkedag för oss Øystein. Det är ju vi har många drömgäster I podden. Vi har det och en av de drömgästerna vi har haft sedan vi startade. Det är ju dagens hedersgäst. Och han har varit lite vanskelig att få tak I. Vi har prövat vi och sända meddelanden till honom på Instagram och han har ju glatt ignorerat oss. Nope, gidder ikke, har vi tänkt. Och så gick vi då till våra vänner, bröderna Sten, Adam, Jonathan Sten, och sa vi sånt, det känner ju Kalle kan inte höra med han. Kalle var ju ignorerat oss med ville han. Han har bara gick gidde och checka Instagramen sin. Så här är hjärtligt välkommen till Skipodden, Kalle Halvarsson.
Tack så mycket. Tack.
Ja, är det en sannhet med modifikationer, Hanso eller Kalle, eller är det sånt att du inte checkar för vi tänkte att du gav oss den berömte fingern? Och så pölsa och Hanso drit och dra jag styr mitt eget show.
Nej, ja, det är väl ganska nära sanningen. Inte så att jag gett, inte att jag gett I fingret så men jag drar mig lite för såna här grejer det gör jag. Men Jonathan och Adam tjatade bra till slut så gav jag med mig.
Nej men det är kämpestas att du gav Kalle. Var är du är nu? Är du
Nu är jag hemma hos mig, i mitt hus här. Så jag
har semester. Du vill inte se var det är?
Vad sa du?
Vill du röpa var det är?
Ja, det är hemma I Sågmyra. Där jag är uppvuxen och jag har byggt ett nytt hus här. Så vid sjön här hemma. Det är ute I skogen. Det är ute på landsbygden.
God skiförhåll, god skilöper.
Ja, alltså vi har 5 kilometer elspår här I Sågmyra som är rätt fina, men sen är det ju jag bor ju lite så på gränsen I Sverige. Det är väldigt nära Falun då, så vi har ju lite så där. Ibland är det bra vintrar, ibland är det lite sämre. Egentligen skulle man bott lite längre norrut om man skidåkare.
Sist vi såg dig Kalle så var du på väg hem från Oberstdorf för det uttalade målet om 5 mila. Så nu har du ferie eller?
Ja, det stämmer. Jag tog semester från egentligen sista loppet som jag bryter där I Oberstdorf. Så var jag rätt less och kände att jag ville få en restart på och ladda för nästa säsong egentligen. Så jag var redan inställd på nästa säsong när jag egentligen klev av loppet I Oberstdorf. Jag förstod att den här säsongen, det har blivit som det blev och det blev inget bra.
Alltså, jag har så många spørsmål om det där, Kalle, men du ska få lov att ställa det först. Alltså. Men det där syns jag så spännande.
Ja, jag helt enig. Och dette här må vi snakke masse om. Det första jag lurer på är när skiåkere tar semester och tar fri, tränar de alltså noll? Alltså är det sånt att du har sån en månad där du bara nästan inte tränar någonting och tränar som mig liksom?
Jag sticker kanske ut lite från mängden där. Jag ligger ju nästan på minus. Jag rör mig lite. Jag spelar lite tennis, jag spelar lite fotboll med några kompisar och jag har åkt lite skidor, men det har varit väldigt nära en semester, vanlig svensson semester för min del.
Men är det lite också för att säsongen var som den var, alltså de åren hvor man på något sätt går bra då, får de resultat man vill, så man på något sätt mycket mer motivert til å holde bruke våren, gå på ski, men den sesongen du har hatt, hvor du på en måte hele tiden har jobbet imot det både du selv vil, kroppen vil og det alle andre vil, så det på en måte kanskje enda viktigere å ta den der, ta den semesteren bare siden, nei, nå spiller jeg litt tennis liksom, nå orker jeg ikke. Eller?
Ja, absolut. Ja, men samtidigt är jag är lagd åt det hållet att jag, även om det går bra, så de säsongerna har gått bättre och det har, jag har gjort bra avslutningar av säsongen, så har jag ändå velat, har jag varit rätt less när väl säsongen eller världscupsäsongen är slut, då tar jag oftast ordentlig semester och har svårt att hålla igång det. Mer än andra, tror jag. Det är väldigt många skidåkare, tycker jag, som har otroligt bra motivation för att liksom träna efter säsong och tävla såna här mindre tävlingar och hålla igång det. Men jag har alltid haft lite svårt för det, men absolut ännu svårare ett sånt här år då, när det inte finns någon liksom motivation för fortsatt säsong.
Hur länge är det du har sån semester? Är det 2 veckor, 3 veckor, är det?
Ja, vad blir det nu då? Jag kommer faktiskt dra igång och träna. Jag kommer dra igång det ganska bra från imorgon egentligen, har jag tänkt. Ja. Så att jag ska försöka få ett bra april det här året. Tidigare vintrar så är det ju att då har jag ju april månad i princip varit semestern. Och så har jag kommit igång i maj, för då har ju säsongen varit längre. Men ja, nu blir det väl, det har väl blivit nästan 1,5 månad då, som har varit liksom väldigt lite träning. Och jag var ute och sprang här med, för några dagar sedan var jag ute och sprang med, om ni vet om Nils van der Poel är, nya skridskofenomenet från Sverige. Jag var ute och sprang med han i Trollhättan och ja, det var tunga ben alltså, kan jag säga. På mig var det tunga ben. Han hade väldigt lätta ben. Vi sprang i 1,5 timme och det kändes som att vi var ute och sprang i 10 timmar ungefär. Så att, jag har en bit kvar tills jag kan bli i bra form igen.
Men hvordan, den säsongen som har varit nog, Kalle, den gick ju inte som du ville. Och, men hvordan har det kändes ut? Altså, vilka känslor har du haft när det gått i skirena? För jeg ser jo på intervjuen din, og jeg ser jo når du går, og så vet jeg hvordan du er når du er på ditt råse, og så ser jeg at dette det seikt liksom, jeg ser det seikt, men hvordan har du følt det? Så, ikke liksom hva årsaken, men hvordan har du følt det når du går i renna?
Nei, det har jo kjents, det har vært motigt hele tiden. Jeg har liksom inför varje lopp så har jag liksom inte haft någon riktigt bra känsla. Jag går ganska mycket på känsla inför mina tävlingar som tidigare år, så behöver jag ha en bra känsla inför loppen, och jag tycker jag har haft, det har legat som en handbroms hela handbroms i kroppen egentligen säsongen rakt igenom. Och det där som har varit så konstigt, jag fick ju en lång sjukdomsperiod i oktober och en bit in i november. Det blev väl ungefär 6 veckor som jag i princip inte tränade någonting. Men jag tänkte att ja, men ja, sen kom jag igång igen och började träna och hade några bra träningsperioder där och fick tävlingar, men det släppte aldrig. Det bara fortsatte att vara det här tröga i kroppen. Jag hade inget svar i kroppen egentligen. Inte en kilometer under de tävlingar jag kört i vinter känns som att jag haft bra liksom tryck i grejerna, utan det har varit motigt hela säsongen, och det har säkert syns också som säger på intervjuer när man har prata efteråt, och man blir ju less på det också. Man står och bara, man är liksom bara negg hela tiden, negativ. Men ja.
Ja, för hvordan är det då liksom? En ting är ju när Hans och jag känner oss dölle, känner oss dåliga, känner oss trege, så är det ingen som bryr sig. Men varje gång du tar på dig startnummer och ska gå en cup, om det är Sverige cup eller om det är verdenscup eller om det är det ene eller andre, så ska ju alltid någon vite hvordan du føler, hvordan du tror det går videre, hvordan ting har vært, og sjo og hei og opp og ned. Hvordan påvirker det deg når du vet at utgangspunktet er litt sånn, ikke helt sånn som du vil at det skal være? Blir det på en måte bare enda mer negativt?
Ja, jeg tror at man kommer i en negativ spiral med det. Det er lite så, framgång föder framgång, og motgång er liksom föder motgång, at börjar man komma en sån här svacka som jag har kommit i den här säsongen, så tror jag att det är svårt att vända det. Jag försökte med lite olika varianter och vi pratade med, till slut så tog vi det, ja, det grejen att vi pratade med Gunde Svan och tänkte att ja, visst, nu ska vi höra med han hur, om han har liksom varit med om något liknande och om vi kan vända på det här, men nej, det gick inte till slut.
Ja, vad är nyfiken på, vad sa Gunde? Vad var hans liksom, han hade väl något tips? Han sa inte bara, nej, detta är inte, detta kan inte räddas. Detta är kört.
Nej, men alla känner väl Gunde. Det finns ju ingenting som är omöjligt där. Så att om man får dra en Gunde-klyscha då. Nej, men han sa väl att det är klart det är ont om tid, men det kan gå att lösa. Vi får se bara. Vi får göra allt vad vi kan och så. Han förstod ju också att träningen har gått lite galet och han hade inte velat haft min uppladdning heller inför ett mästerskap. Men ja, vi gjorde vad vi kunde och han kom med sina tips och det var ju att jag skulle försöka bara hålla ner tempot på passen och samla så mycket energi som jag bara kan och försöka få tillbaks den här energin som jag inte riktigt har känt tidigare. Men det var väl hela tiden snack om att jag hade egentligen behövt ungefär 10 veckor av lugn träning, men vi hade 4 veckor på oss till VM.
Så, intressant.
Ja.
Så det var 4 veckor föran VM. Då tänker ni att nu måste vi göra något drastiskt. Och då gör man det mest drastiska man gör i Sverige. Man ringer Gunde Svan. Och så säger Gunde, det är krise. Och då säger Gunde att här måste det bara lugnas helt, alltså bara tränas helt roligt.
Mm. Ja, det var ju så. Och han gick ju mycket på egen erfarenhet hur han har tränat och när han var som bäst. Och han kände väl direkt att när jag berättade hur jag tränade och hur mina tankar går under träning så förstod han att det här är väl inte riktigt rätt väg och det har väl gått lite galet efter vägen. Men, ja, så vi testade hans liksom variant, men som sagt, det gick inte. Vi hade för lite tid.
Men det där är spännande för att... Det är många ting jag lurer på, Kalle. Men vi kan ta träningen. Det är först för att du bytte tränare, var det i fjol? Du bytte tränare?
Nej, jag har haft Mattias i 2 år tror jag.
Ja, och kan inte du fortälla för norrmän som inte följer så gott med på svenska långrennstränare som mig, fortäll vem det är?
Nej, det är Mattias Nilsson heter han. Han bor i Falun, så vi har ju nära kontakt eller vi träffar varandra ofta och han blev väl landslagstränare det året när han gick in och skulle börja hjälpa mig. Jag hade haft kontakt med han tidigare, för han hade bott här sedan tidigare och var tränare på skidhögskolan i Falun. Så jag hade en bra dialog med han och vi går väldigt bra ihop, jag och Mattias också, en väldigt trevlig kille. Och jag tycker att han har väldigt bra koll på allt med träning och vad som gäller och hur det funkar med det fysiska i en kropp när man tränar och allt. Ja, allt vad som händer egentligen och hur det funkar. Så jag tyckte det här blir nog väldigt bra tänkte jag och han ja, som sagt, han hade jättebra koll på allt. Så att jag skyller inte på att det har gått dåligt. Det är absolut inte Mattias fel, utan det är bara mitt eget fel i det här fallet.
När jag har sett dig på ditt allra bästa så har det ofta varit på sommaren, jag måste vara ärlig och säga. Och jag kastar stein i glasshus, för jag var ofta bäst på sommaren själv. Føler du, och helt ärligt, føler du att du det nivå du har på sommaren är bättre än det du har på vintern? Eller känner du att du bara har haft lite uflytt någon gång på vintern?
Jag skulle nog säga att jag är 3 gånger bättre på sommaren oftast än vad jag är på vintern.
Ja, varför det? För det där är så spännande, för att jag känner det samma själv. Mm. Och så ser jag, i Norge har vi löpare som för exempel Emil Iversen som på sommaren är ju dålig, och när vi Emil Iversen ställer upp ett rullskidor mot Kalle Halvorsen så vet jag vem som vinner. Men så kommer vi till Oberstdorf och så vinner ju plötsligt Emil Iversen VM-guld på femmila. Alltså vad är det de gör som du bommer lite på eller som du gör fel, eller är det något Vad tänker du där? Nästa säsong. Okej, okay, grejt. Hur är det du ska komma nästa år och vara så god som du är på sommaren på vintern?
Ja, det håller jag lite hemligt nu, men jag har en plan jag ska göra i alla fall inför nästa år. Det hade jag inför den här säsongen också, men jag har inte riktigt haft den förståelsen. Jag har trott att jag haft det, men nu mer än någonsin har jag liksom tanken av vad jag ska göra till nästa år. Vi behöver inte gå in på det mer nu, men varför jag tror att det är sådär som du nämner, vissa skidåkare är väldigt bra på sommaren och sen går det inget bra på vintern, och så tvärtom, de här som nästan inte syns på sommaren och rullskidtävlingar, de kan bli jättebra på vintern istället. Det har nog bara med, det har ju med träningsupplägget och hur man tränar. Emil Iver känner en vinteratlet och jag är en sommaratlet. Jag skulle ha valt sommarsport.
Nej, vi är glada. Alltså vi trenger ju inte alla Alvarsson, men alltså jag är ju ärlig på att jag var akkurat samma typ utöver själv. Sist gång så hade vi Tord som då spelade in en podcast ned i en brønn. Så jag vet inte hur många det var som hörte på, men det han sa som var väldigt intressant var ju att han menade att nästan alla långrennslöpare som inte lyckades på vintern trente allt för mycket intensivt, allt för bra och var i allt för bra form på sommaren, så att när de kom till vintern så var de egentligen lite slitna. Och då de skirena reisen så gjorde det bara att det blev mer och mer och mer sliten, så blev det bara dåligare och dåligare, den där negativa spiralen som du snackar om då. Så han och han var ju sån, jag husker när jag har sagt alltså jag kände att jag tränade aldrig med Tord. Men Tord trente innmari mye med meg, for jeg dro på han hele tiden. Helt vi stelte oss på start på Beitostølen. Og da var jeg kjempesliten, mens Tord plutselig begynte å vinne skiren.
Mm. Ja, jeg holder med om det. Det er vel der jeg har min Achilles her, liksom. Jeg har under egentligen nu, enda sen jeg ble bra som junior, så har jeg alltid haft tanken at jeg skal kjøre stenhårt på sommeren, og träning för mig, det är inte när man åker ut och det har suttit i bakhuvudet med jämt att träning är inte när man åker ut och tar det lugnt i 3 timmar utan man, och kommer tillbaka så är ungefär lika pigg som när man drog ut, utan träning för mig det är när man kör stenhårt direkt och kommer hem och är helt slut. Och det är ju någonting som förmodligen för min del alltid har drivit bra form på sommaren, för jag kör alldeles för hårt för tidigt och sen är jag bränd till säsongen sen.
Ja, for tenk hvis du kunne hatt den følelsen når du går inn i skisesongen, at fy søren, nå skal det bli deilig å begynne å brenne i gang, liksom. For at du ser jo hvor god du er på sommeren.
Ja, ja, jeg har jo haft den några gånger, og jeg har jo haft tur några gånger. Då har den holdt en liten bit inn i sesong. Til eksempel som 2016-17 der, når jeg vinner i
Lillehammer 2016. Ja. Vi glemmer det aldri, Kalla.
Du var et beist. Bare en liten bit. Ja.
Ja. Da var det bra. Det sånn du skal være hele sesongen.
Ja, men da satt jo formen, eller da satt egentligen så som jeg kjenner meg på sommeren. Den känslan var kvar en liten bit inn i sesongen også.
Ja, for da var det liksom, da spilte det ikke noen rolle hva de het og hvilke bakker, og da var det bare sånn, ja, men kom igjen. Dette jo lett som en plett.
Ja, men då var det ju, ja, det var en otrolig känsla. Det vet jag liksom även innan säsongen att hur det var att ja men jag, det spelar ingen roll vad jag gjorde så kändes det bra, och det var just den här känslan att man kan gå på hårt upp för backarna och så över krön och sen får man återhämtningen utför liksom. Och det är så det är för mig på sommaren, men det håller bara en liten bit in i vintern, har jag gjort några gånger.
Nu ska jag ställa ett spörsmål. Och jag vet inte om det här är rätt, men du och Petter, dere var ju kampaner. Du har ju den evnen som Petter har också, kommersiellt sant. Du skönjer ju att detta här i tillägg till att vara skiren är underhållning, sant? Lage. Mm. Nu ska jag ställa 2 frågor. 1. Tror du att grunden till att du körde så hårt på sommaren var lite den där fan, jag ska visa den där pip Petter Northug att jag ska mosen till vintern? Och 2, blev du bättre eller blev du dåligare av den där mediegrejen med Petter?
Ja, fråga nummer ett då. Jag absolut så körde jag hårdare för att jag skulle först tänkte att jag att nästa år ska jag ta Petter liksom. Jag ska bara ja men jag vet att bara jag är i den här formen eller bara jag är som jag är på sommaren så då kommer jag slå Petter. Och jag ska köra stenhårt för det liksom. Han fanns ju med i tankar men och inte bara han men det var ju allting egentligen jag ska slå alla. Det hade jag med mig ut på det har jag alltid med mig ut på träningspass det är med mig. Vilket en pass jag åker ut på så har jag det i princip med i tankarna hela tiden att jag ska bli bäst. Och det är ju det som sagt som har blivit min akilleshäl också att jag tror att jag går för hårt tack vare att jag har det i tanken hela tiden på ett fel vis. Jag tror att många skidåkare har det men då har de inte med sig att ja, men jag måste köra stenhårt för att göra det utan jag ska göra rätt saker för att göra det i träningen. Medan jag tänkte jag ska bara dundra ur min kropp för det funkar men så funkar det inte under säsong utan jag blir bättre och bättre under vinter eller sommaren och jag åker ifrån alla upp för på intervaller när Johan och Marcus var med så ja det var ju i mina bästa dagar på sommaren så hängde till och med inte de med mig upp för på rullskidor och då är de betydligt lättare att vara kapacitetsåkare utöver det vanliga alla vet ju stark Johan och Marcus var på det. Men ja, sen håller det inte som sagt under vintern. Och på din fråga nummer två där då, så tror jag att jag kan ha ja, men fått lite för höga axlar också av det där tugget mot Petter. Och lite för mycket nervositet. Men jag tyckte det var kul också. Så att svårt att veta liksom om det är inte påverkade eller om det påverkade negativt. Det vet jag inte. Men det här med träningen, det vet jag ju. Det har ju påverkat negativt.
Men det har i hvert fall skapt, alltså, hade det ikke vært for at noen hadde liksom skjønt den der mekanismen og skapt det sirkuset, så hadde det vært kjedelig, ass. Det må jeg bare si at jeg glad for at du gjorde det. Det må jeg bare si. Og så det sikkert vært både gøy og tidvis kjedelig for deg, men jeg glad for det.
Ja, ja. Ja, det jag förstår det var en rolig tid. Jag tyckte det var tråkigt när Petter la skidorna på hyllan alltså. För jag hade ju liksom fortfarande att ja, men jag ska ta han så tids nog så ska jag ta han liksom. För jag har ju förlorat det är ju jag som har varit förloraren under de här två stafetterna när vi har mötts. Och så att, men samtidigt så har det varit en rolig kamp. Men jag har sömlösa nätter ibland över det där hur jag skulle ha gjort och om jag kunde ha gjort det annorlunda.
Men det snackas ju lite i kulissen om att Petter kanske kommer tillbaka och ska börja gå någon långlöp.
Ja, jag har hört rykten om det också. Men då lägger jag börja med långlopp också om vi ska mötas.
Ja, men det du satsar ju mot Femmila nu va?
Ja, det gör.
Ja.
Jag kommer ju garanterat åka något långlopp, det kommer jag göra. Och sen om det är redan nästa vinter eller om det är vintern efter, det kommer jag göra. Så vi får se då. Långloppscirkusen kan man ju vara lite äldre i också. Jag börjar ju bli lite, nu börjar jag bli lite till åren. Så att, ja, det är nog läget snart. Men jag ska satsa mot OS nu när jag har fullt fokus på det. Jag kommer inte ha så mycket fokus på Petter.
Nej.
Han har något att hålla på med.
Han har nok å fokusere på. Sånn er det. Det er jo, men jeg tenkte på det i sted angående Petter. Da. Det er jo veldig mange, vi har fått utrolig mange frågor fra lytterne når de hørte at du skulle komme, Kalle. Og veldig mye går jo på denne dynamikken mellom deg og Petter. Men så tenkte jeg på i sted, du sa at du sleiter med formen og ville bare komme i en VM-form. Så ringte du Gunde. Men du kunne jo, nå vet ikke jeg, hvor god relasjon har du egentlig til Petter? Dere på en måte venner i media, eller dere faktisk at dere har en relasjon hvor dere ringer hverandre?
Ja, vi er bra venner. Det er ikke så at vi er ikke så bra venner så at vi henger med hverandre, men han bor i Norge, jeg bor i Sverige, så det blir lite svårt. Men hadde vi bott lite nærmere hverandre, så hadde vi sikkert hengt med hverandre ibland. For jeg tycker Petter han är en schysst grabb och rolig. Han är ju som en komiker, Petter. Vi hade ju väldigt roligt där på Rådås när vi spelade in landskampen mellan Sverige och Norge. Så att, då fick man ju komma lite närmare in på honom. innan det så var det ju mest bara tugget i media, men vi har ju aldrig varit ovänner som jag upplevt det vid sidan av skidorna, utan ja, bra kompisar vid sidan av. Jag har ingenting negativt att säga om Petter faktiskt.
Nej, nej, nej. Det intrycket är att det har varit sån friendly banter, och det har du gjort på mestlig vis, som Øystein har sagt. Men du tänkte inte på att ringa han? För han har ju klart det kunstigt någon gånger att vara i ganska dålig form, inte levera goda resultat, och så plötsligt är det mästerskap och där är han. Så du tänkte inte på att han borde ringa?
Jo, jag har haft det i tankarna. Det har jag absolut haft. Sen har det, jag vet inte, det känns som han har haft. Han har ju haft mycket annat nu på slutet och sådär. Men absolut, ja, det är inte helt omöjligt att jag kanske hör av mig till han. Men samtidigt så är jag, det är precis som Gunde och alla de här som har lyckats säga. Man måste hitta sin grej. Det är lite liksom grund genom, ja, det är alla de här som har lyckats säga det. Och det är likadant med Petter. Han har gjort sin grej. Jag kan inte liksom kopiera det Petter har gjort, eller det Gunda gjort, tror jag helt rakt av, och sen tror att det ska bli superbra för mig. För så extrem som Gunda är åt sitt håll, det kommer nog aldrig jag kunna bli, och så extrem som Petter kanske har varit med sina idéer, kanske inte heller kan bli. Så att jag måste hitta min grej och bli extrem i det liksom, tror jag.
Nu ska jag ställa ett spörsmål. Du ska börja träna imorgon. Du, idag är du dålig form? Säg i varje fall.
Jag är jättedålig form nu. Otroligt dålig form.
Men hur lång tid tror du från du börjar att träna nu till du kunde ha varit i jättegod form? För att Pellegrino, han sa till mig en gång på Blinkfestivalen att han hade två säsonger med två säsongpauser, hvor han trente och prövde att finna fram hur lång tid han brukte på att finna toppformen. Och så när han var färdig med konkurrensen på Blinkfestivalen och toppresveckan som då är i august. Månedsskiftet august, juli, august och slutet av august, så tog han ferie. Då tog han liksom 2-3 uker ferie och så började han på nytt igen, lite smartare. Tror du det kunde funka för dig, hvis du hade vunnit toppidrettsveckan och så bara dratt på ferie till där var du plejer att vara på ferie, slappa av 3-4 uker och så började på nytt igen? Tror du det kunde funka?
Absolut. Det är någonting jag har i tankarna nu att jag ska eventuellt göra det. Jag hade velat gjort det tidigare också, men för alla vet vi ju att jag kommer i bra form till hösten, otroligt bra form, och jag tror att jag kanske behöver, jag som säger Pellegrino där, behöver få en paus där för att kroppen ska kunna återhämta sig igen. Sen är det klart att det jag gör innan där kommer jag inte kunna göra samma heller, för jag tror att jag bränner för mycket och det kanske inte räcker med att ta en veckas vila ändå. Men det som hände i år var ju att jag tar ju slut där på hösten och sen blir jag sjuk. Och det tror jag har att göra med att jag dundrar ur kroppen för mycket med för hög intensiv träning. Men jag skulle absolut, tror jag, inte må dåligt av en veckas vila där i början på oktober, för jag är lätt tränad. Men så dålig som jag är just nu kommer nog dröja i alla fall en månad innan jag börjar känna mig så bra.
Det är de 4 veckorna vi snackar om. Men du, okej. Okay. Ja. Kalle Halvarsson i juliform i OL nästa år, eller OS nästa år. Vad håller det till? Hvis du har samma form som du har vanligtvis i slutet av juli när det är OS. Ja, Bolsjunov, Klæbo, Iversen, Røthe, HC, alltså vad tänker du då?
Ja, vad tänkte du på då?
Nej, vad tror du det håller till? Vad räcker det till i OS? Hvis du är lika god i OS som du kunde ha varit i juli.
Då jag är övertygad om att det håller till en pallplats i något av loppen i alla fall som jag ställer upp i. Sen hur, om det räcker till guld eller om det är till, det är svårt att veta, men att jag är med där och slåss om det, det är jag helt övertygad om. Om jag har den formen som jag har oftast under sommaren och höst, då ska jag vara där och slåss med dem. Det ska inte vara något problem. Men
du är ju komplett som löper. I alla fall sånt som jag ser det, så kan du ju gå, om du kan gå sprint och du kan gå 5 mil, och det spelar ingen roll om det är klassisk eller skøyting, så länge du är i den formen du är i juli, så spelar det ingen roll.
Nej, det brukar inte ha någon betydelse egentligen vad det är. Det brukar funka bra med båda teknikerna som du säger, och sprint eller längre distanser, det spelar ingen roll. Sen är det klart, jag tror aldrig, det måste jag ändå ärligt säga, att jag tror aldrig jag kommer kunna slå jag kommer aldrig kunna slå Kläbo i sprint till exempel. De dagarna tror jag förbi, eller han är så extrem som han är i sprint, det är ju helt otroligt, det ser ju alla. Då måste någonting annat hända, men vad som helst kan ju hända i sprint. Men däremot distans tror jag där kan jag vara med och slåss mot, även om vi ser att Bolsjunov, han är också extrem på sina vis, men han har ju sina dippar och jag har slagit Bolsjunov tidigare, så att jag är inte speciellt rädd för han ändå. Om jag är bara bra form så tror jag att det kan gå bra långt.
Jag liker det. Vilka distanser är det du har sett dig ut av? För det är väl liksom att man, som du har någon distanser du tänker det är lurt att lägga lite extra fokus på, eller är du liksom öppen för allt?
Jag är egentligen öppen för allt. Det är jag, men som jag sa där, jag tror att det krävs mer i sprint. Jag tror där krävs det krävs extremt mycket som ska hända om jag ska på ett mästerskap i sprint, att jag ska kunna ta Kläbo och så många andra som är så duktiga även bakom hand, fast de är 4-5 sekunder efter Kläbo och är extremt duktiga. Så krävs det för mycket där, tror jag. Men jag tror samtidigt inte att en pallplats i sprint är inte omöjlig. Men ska jag vinna, då är det distanser vi snackar om.
Ja, så är det också kanske lite sånt skummelt, visst du på något sätt säger okej, grejt, jag ska ha fokus på sprint också, så innebär ju det en del sån anaerob träning, och hvis du börjar med anaerob träning lite för tidigt och responderar på träning sånn som jag misstänker att du gör, liksom att allt sånt intensivt det bara booster form rätt i himmels, så är väl faren större för att du går på samma blemma som tidigare, att du är i kämpeform i juli. Eller analyserar jag fel?
Nej, absolut. Men sen är det ju så här, när jag är i den där formen som jag är som bäst, då är jag ju, känner jag mig oövervinnerlig, som jag gjorde där i Lillehammer. Då tänker jag att det spelar ingen roll om man heter Kläb, och så tänker jag att han kan inte slå mig ändå. Det spelar ingen roll hur snabb han är. Jag springer ifrån honom någonstans ute efter banan, eller jag ser till så att jag vinner ändå. Men någonstans finns det en gräns såklart. Kläbo är för bra liksom. Så att det blir för tufft. Även om jag kommer in med känslan att jag är oövervinnerlig och inte kan bli trött, så tror jag Kläbo blir för svår. Men i distans som sagt, där tror jag det kan gå riktigt långt. Men annars skulle jag inte hålla på om jag inte hade den. Om jag inte visste att jag innerst inne eller trodde på det att jag kan vinna, så då hade jag inte hållit på med skidor. Den dagen jag kan vinna längre, då kommer jag lägga av.
Ja, for det du egentlig sier er jo bare at det spiller ikke noen rolle bare jeg har formen som jeg har i juli. Da tenker jeg, bare ikke sats på noe annet enn å ha den formen du pleier å ha i juli. Det er planen. Dere hørte det her først, og Kalle sa det her først. Og folkens, spiller ikke noen rolle. Det er sjukt at jeg tror på det, for jeg har sett deg når du er på ditt beste, og da tenker jeg bare sånn, han er god.
Ja, takk.
Men en annen ting som folk lurer på da, ikke sant? Og du har jo iblant blitt litt kritisert for taktikk, at liksom du ikke går så taktisk. Hvor bevisst er du det? Jeg digger det jo, for jeg liker jo folk med mentaliteten, at du bare brenner til. Altså, du går som om du skal vinne rennet, og så hvis ikke det holder, ja, det holder ikke da. Du driter om du kommer, om du blir nummer 8 eller nummer 22. Who cares? Du går for å vinne, og det, jeg liker den innstillingen. Hva er det, kunne du ha profitert på, og iblant liksom gå mer taktisk?
Ja, absolut. Jag har gjort många taktiska missar i mina dagar. Det har jag gjort, men samtidigt oftast när jag gör de här taktiskt dåliga grejerna, det är när jag är i dålig form också, tycker jag. Det hänger liksom ihop lite där. När man är i bra form, då gör man de här kloka valen också. Det tror jag alla som känner igen sig i toppidrott, även om det är skidor eller om det är någon annan sport. Så när du är i form, då tar du oftast inte dåliga beslut heller, för då är du med i skallen liksom. När du är i dålig form, ja, men då är du nervös och man kanske känner sig lite otrygg. Jag vet ju exakt det där när jag är i dålig form. Då åker jag upp och så lägger jag mig kanske längst fram och drar och vet egentligen om att ja, men här ska jag inte vara. Men man gör det ändå av någon konstig anledning. Men det gör jag inte när jag är i bra form liksom. Men när jag är i bra form, då kan jag göra lite vad jag vill också. Så det är ju så. Alltså så är det de flesta av de bästa när de är i bra form, så styr man loppen lite.
Men det som är lite sån artig, Hanso, är ju att du vet ju VM-stafetten 2013 Val d'Isère, ikke sant? Hela Norge följer på med på kampen mellan Kalle och Petter. Men vet du vem som gick på Russlands lag den etappen? En pur ja. Ung poddfavorit.
Ja, men just Jugov.
Yes, ikke tenk på det. Så der var det, altså, der var det tre kanoner. Det var et lite kindereggen av en tappe. Den kan du se igjen på YouTube. Garantert at den ligger ute. Altså, sånn jeg minnes, Ostjogov uten lue. Jeg lurer på til og med om han hadde hår på den tiden. God stemning. Ung, tynn, bare gønna på. Han fikk jo litt luke der en periode, gjorde han ikke det?
Jeg kommer ikke riktig ihåg. Det kanskje han fikk der, men det... Precis som det var i Falu VM så är det så det är otroligt där när jag tänker tillbaks på både stafetten i Val d'Isère och stafetten i Falun så vet jag inte att det är någon annan med än Petter när vi åker.
Nej för då var det han franskman det var alltså vem var det var ju Rossi han herregud vad heter han? Duviar var det inte Robin Duviar som gick sista etappen?
Ja, det kan det vara. Jag vet inte riktigt vem det var för Och tack vare att jag vet, eller varför jag inte vet hur det var för att jag knappt visste att han var med i lopp. Jag hade sånt fokus på att jag ska bara ta Petter. Och sen om att det är någon annan med det. Nej, jag var, och det var lika i Val d'Isère också. Jag hade inte en tanke på att just Jugov var där. Eller att det var någon annan åkare.
Och det tror jag Petter hade väl det samma fokuset på dig. Så det var väl det att det visste att det är... Det är de vuxna. Vi är de vuxna här och det är vi som ska avgöra. Så det är liksom inte så nöje vad annat som sker.
Ja, det var lite så. Sen är det ju jag har ju som sagt jag har gruvat mig mycket över det där och att liksom jag är som vinnarskalle och jag hatar att förlora liksom och speciellt mot Northug när han var som bäst och de där två kamperna har ju varit det har varit tungt för mig alltså mentalt. Så. Men sen när man har gått in och kollat på filmen och sen när man har liksom jag resonerar mycket fram och tillbaka med mig själv så här bara, men ja, så bra som Petter var då alltså, så ska man inte skämmas allt för mycket att man fick däng där liksom och han vinner ändå i Falun vinner ju i princip allt, han vinner fem mil, han vinner sprinten han var ju otroligt bra slag och lika i Val d'Isère vinner han 15 fritt individuellt. Så att, och vinner väl med 20 sekunder för Johan eller något, jag vet inte vad det var men det var ju ändå ja,
och Johan var ju superform.
Ja, precis. Så att han kollar man på sprinten i Val d'Isère då leker han lite med mig där Petter. Och då åker vi ändå ifrån just Jugov. Och så då vet man ju nivån på Petter där liksom. När vi åker ifrån just Jugov var ju för sig en ung och kanske inte fullt utvecklad den som skidåkare men ändå, han var ändå bra liksom och ja, så att Petter var ett unikum och all liksom ja, det är bara att gratulera så är det.
Ja, men jag vill inte offra det där en tanke, Kalle och hade, alltså det är, du går ju fortsatt, och du ska ju OS i 22, då blir det revansch alltså vi, ja. Du är ju en poddfavorit av oss, så det måste du i alla fall veta att vi hejar på dig vi också. Men vi har fått massa spørsmål. Vi räcker säkert inte alla, men vi behöver inte bara dundra igenom. Någon är mer seriös än andra. Ska vi se här. Ja, det är det med träning.
Du får svar kort då, Kalle.
Ja. Ja. Det är mycket spørsmål om träning, men bara hur många timmar i året tränar du nå om dagen? Det är det många slurer på.
Det låter jag vara osagt. Jag har jättedålig koll på det för det har blivit så dåligt med träningsdagboken i år med tanke på alltså dåligt ifyllt med tanke på alla sjukdomar och problemen som blev på slutet här. Men jag tränade i somras för 800 timmar.
Ja.
Mm.
Så det är
men landa kanske
det är folk som tränar mer, men är det för att du har de beklagar.
Vad sa du?
Nej, är det för att du har det är ju folk som tränar en del mer än det. Är det för att du har de semestrarna dina? Eller har du ganska långa semester?
Ja. Det är det. Jag tror inte jag hade blivit någon bättre skidåkare heller för att jag hade landat på 1000 timmar. Utan jag tror jag ska ligga kring 8 och max 900 för att jag ska liksom bli... För att jag ska få den här juniformen så måste jag... Men jag måste göra rätt på timmarna, helt enkelt.
Mm. Favoritökt? Favoritträningsökt? Raskt?
Löpning. Långpasslöpning tycker jag är fint. 3 timmar löpning.
Skogen?
Ja, skog. Trängen här hemma på hemmaplan. Det är fint. Springa på stigar och... Ja.
Och så är det ett gott spørsmål här från vår vän Chris Jespersen som ställer följande fråga. Ja. Utenom Chris Jespersen, vem var ditt stora förebild i skisporet?
Jag måste vara så tråkig och säga att jag aldrig haft en förebild i skidor.
Nej.
Nej, tyvärr. Ingen.
Björn Dæhlie, Thomas Alsgaard, Vegard Ulvang.
Gunde Svan, må du si da. Eller Torgny Mogren.
Ja, tyvärr. Jag kollar nästan aldrig på skidor. Jag ska faktiskt säga, jag blev väldigt besviken. För jag tyckte att Mika Myllylä var rätt häftig när jag var liten.
Ja.
Det blev ju en besvikelse sen, som alla vet.
Ja, han var ju häftig, men han, det var ja.
Ja, jag gillade han och sen såklart Per Elofsson var ju han var ju en förebild såklart lite grann, men inte så att jag gick och liksom tänkte att jag ska bli Per Elofsson.
Men i dag har du kanske inte förebilder då, men vem är det du beundrar mest av de som fortsatt är aktiva?
Ja, det är Klæbo.
Nå blir Jens leise.
Va?
Nå blir Jens lite leise.
Ja, jo. Ja, men Jens berundrar jag också mest för hans filmning och blogg. Att han klarar av och, det är det jag berundrar för, att han klarar av att bära på den där kameran hela tiden. Men det är olika där. Nej, men Klæbo är ju otrolig.
Ja. Ja, nej, han är god. Är det tekniken eller som lärde liksom...
Allt. Jag menar att han är som Petter, fast Petter 2.0. Alltså när du kan vinna sprint och 5 mil, då är du liksom en, det är för mig, då är du liksom en komplett skidåkare. Så är det ju bara.
Fordi, og det sista spørsmålet som vi tar från lytterne då, som väldigt många lurer på, de säger vi är nyfikna på vem Kalle mener är den egentliga vinnaren av 5 mila i VM 2021.
Ja, det här är väl känsligt. Jag tycker inte, tyvärr för Norge då, så tycker jag ju att Klæbo gör bort sig, alltså på upploppet, för Klæbo är så bra så att han skulle kunna ha gått på Bolsjön, på innen på Bolsjön, och så har han tagit det ändå. Men han ska ominst om på ytten, och då tycker jag ju kanske egentligen att Bolsjön borde ha vunnit där, men jag vill inte ta ifrån Iversen guld heller, för Iversen gjorde det riktigt bra.
Ja, och men Bolsjunov hade väl sannolikt blivit nummer 2 uansett, tänker jag. Alltså hvis, för det att Klæbo hade ju slotten som du säger, men Bolsjunov är ju för första gång bevisst hur han ska slå Klæbo, och det är ju och fan, ja. I varje fall så som jag läser situationen, så spärrar ju Bolsjunov Klæbo bevisst, och så är det bara uflaks för Klæbo att det inte är någon plats igen, så till slut så kraschar de. För Klæbo kommer ju bort i staven. Det är ju Klæbo som gör att Bolsjunov knäcker staven. Och ja. Bolsjunov spärrar ju Klæbo bevisst för att försöka vinna. Och ja. Då på något sätt hade jag, hvis Klæbo skulle spilt det om igen, så tror jag han hade gått på innern. Väl vetande om att han hade slått Bolsjunov med snowboard på det upploppet där.
Ja, han gör ju det. För Bolsjunov är snabb på ett upplopp, men han är ju inte i närheten av en Klæbo på upploppet. Bolsjunov tar ju varken Klæbo eller Iversen på ett upplopp. Men det Bolsjunov måste göra, om man så ska ha en chans, så måste han gå på ytten, hela den där kurvan där, och stänga och tvinga Klæbo att gå på innen. För då har han en liten större chans, och det får han göra. Men Klæbo försöker ta sig om på ytten, för han vet att han får bättre fart på det. Han vann sprinten på det här viset. Han går på ytten. Så har Iversen gjort flera gånger när vi har varit i Oberstdorf och åkt världscup. Han kommer på ytten, det är skate på ytten, och så får man extremt bra fart med sig på upploppet. Så nej, tyvärr Kläbo, så måste jag säga att det var hans fel, och det borde ha varit Bolsjunov som hade vunnit guldet där. Men som sagt, Iversen gjorde det jättebra, han är med där, de strular där framme, det hör till sporten, och då är det Iversen som ska ha guldet.
Du är diplomatisk och ärlig, vi liker det. En sista ting jag bara kom på som vi är nyfikna på, som också många lyttare lurer på, det är: vad sker nu med det svenska laget? För du har ju upplevt både en period där det svenska laget var det bästa i världen kanske på herrsidan, på kvinnsidan är det ju nu det bästa, har man det bästa laget. Men så är det en liten dipp då, självklart det hänger lite samman att du inte presterar så bra som du kan. Men vad tror du OS 2022 svenska stafetten, hur kommer Sverige?
Jag tror att vi kommer med ett otroligt bra lag till OS 2022. Vi ser nu Jens, stark Jens här, han har avslutat säsongen. Bara hans rygg håller så är han... Jens chockade mig, eller förvånade faktiskt mig och kanske många andra också med sin avslutning på den här säsongen. Att han går upp och åker ifrån Bolsjunov och flera av de här bra åkarna och har bara två norrmän framför sig på sista loppet där i... Ja, vad heter Engadin. Så... Det var ju otroligt. William är på gång. William är superstark. Han är ju en valp fortfarande och åker så bra som han gör. Han är ju en bebis. Typ. Och han åker så bra som han gör. Så det är vi. Och Oscar är ju superbra också på en klassisk sträcka. Så att får vi ihop våra bästa grabbar och lite mer utveckling på allihop, då kan vi faktiskt vara med och slåss mot Norge och Ryssland, tror jag.
Det hoppas vi. Alla, det har varit helt fantastiskt gøy att ha dig med. Du är ju en poddfavorit. Vi hoppas att du kanske nå då att vi det har blivit, du har skönt att vi vill gott och att det är tryggt, att du är bland vänner och att du kanske lust att komma igen. Och så lycka till med träningen. Trän lugnt. Och så kommer du och så blir det juliform hela vintersäsongen och så toppar vi det med en medalje eller två eller tre i OS 2022.
Yes. Tack så mycket.
Ha det fint då.
Tjoho! Ha det bra. Okay.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.